I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen. I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Testa din mikrofon. Åter till frukost idag då.
Jag åt frukost väldigt nyligen här.
Han är mycket mer low pace än vad jag märker. Han är mycket lugnare.
Det är mitt trade att vara lugn.
Soft.
Under pressure.
Hörrni, är ni klara där?
Yes.
Ja.
Ja, tack. Ja, ja,
ja. Det här är Fighter-podden.
Ladies and gentlemen, we are...
I'm not surprised, motherfuckers.
Touch gloves. Get ready for war.
Uchimata!
Ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson.
Oh my God!
Double leg. He just got double leg.
I'm gonna show you how great I am.
Alltså det är ju den bästa stunden på hela veckan, eller Hansa?
Ja, och det är, så är det Mårten, ja. Och det är mycket tack vare dig.
Tack, tack. Det där är Hans Wiklund, ja. Det där är Simon Kölle.
Yes.
Yes, och det här är Fighterpodden och jag heter alltså Mårten Söderström. Vilket avsnitt är det här nu Hans, vet du det?
I ordningen så är det, jag måste läsa innan till. Nej, det kan vara, det här är 22.
23.
23. Vad hände 22 då? Då var inte jag här eller?
Nej, det var ju förra avsnittet. Det var det här också.
Då var jag här. Ja. Men då var jag inte 100%.
Typ
kommer du ihåg det?
Ja,
jag var inte riktigt. Jag var inte riktigt. Jag hade ju haft en liten, jag var ute på en båttur med
GV.
En av mina arbetsgivare.
Jag frågade när
och det
du kom
några
in.
Några glas för mycket där.
Jag frågade om du var på lyset. Nej, nej, sa du inte, men jag säger man kom fram till att det var ju.
Ja, alltså jag har inte lyssnat i efterhand, men jag tror inte det kan, jag kan inte låta 100%.
Nej, det var, men jag skulle säga att du har aldrig varit lite så bättre. Snäll. Ja. Du har aldrig varit så snäll, så trevlig.
Mot liksom. Dig Simon.
Ja, väldigt snäll mot mig tycker jag.
Det ska jag ta tillbaka den här gången.
Ja. Det här är alltså podden där vi pratar om fighting, alla dess former. Vill man höra av sig så gör man det på fighterpodden@fightermag.se. Och vi pratar ju inte bara, utan vi har också då gäster som vi tar hit ibland. Och idag är vi glada att ta hit en synnerligen talangfull svensk light heavyweight fighter som heter Carl Albrektsson. Välkommen.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Och att det ekar runt omkring är att även Johan Haldin är i hörnet.
Tjena.
Hej, hej. Och så Sebastian, hej. Hallå, hallå. Hej, hej. Väldigt gäster i studion. Mm. Hörru, Carl. Jag gick in och kollade lite grann på lite matcher och direkt reagerade på när du fightas i Japan. Jag hängde inte med alls. Det var andra regelverk. Det var lite andra ronder. Det var en jädra uppställning runt omkring. Det finns mycket att prata om när det gäller Japan till att börja med.
Ja, Japan är ett väldigt speciellt land att tävla i. Det jag tävlar i stort sett nu, det är egentligen Pride, så att säga. Mm. Det är bara annat namn. Men det är Pride-regler, så första ronden är 10 minuter lång, sen är det 2 femmer. Man får sockerkicka, man får footstampas, man får inte armbåga dock i huvudet. Mm. Men det mesta är anything goes. Och sen, de är väldigt flexibla, de gillar show. Man kan spexa mycket och ja, få leva ut sina fantasier man har som fighter på ett annat sätt.
Häftigt. Det ska du få berätta mer om alldeles strax här. Men nu har vi en programpunkt som då handlar om kampsport. Det är det vi kallar för kampsportsnyheter i korthet. Simon Kölle, scenen är
din. Yes. Ja, vi kommer behöva gå in på det, Carl, att din... klubbkamrat och kompis gick ju sitt livs, alltså en riktigt stor match mot Ben Askren och förlorade den. Hur såg du, vart såg du den? Såg du den live?
Jag såg den live, jag såg den hemma hos mig. Jag köpte pay-per-view och kollade, men alltså, han mötte Ben Askren. Det är topp välteviktare och det är topp brottare. Det är så här, ja.
Han har en enorm brottning, alltså. Det var, han slängde runt Sebastian, det var inte klokt att se alltså.
Ja, men Sebastian har mycket hjärta och ändå hålla ut 10 minuter och bara i stort sett bli poundad på. Så han kommer lära sig från det här och det är bara att ta nästa match. Det är inget att deppa över.
Nej, det var tufft. Det var väldigt, väldigt svårt. Alltså på... Det blir inte svårt. Var det, ja, det var väldigt svår match att ta. Ben Askren är obesegrad. Nu ska han gå en match till, han sagt. Sen så lägger han ner. Så det är lite synd. Och det, han har ju sagt att han kan tänka sig gå en till match efter det om UFC ger honom en titelmatch. Det är ungefär på den nivån. Mm. Annars så lägger han ner 33-34 år. Ganska kaxigt.
Ja, man ska sluta medan man är på topp.
Han vill ju göra det.
Björn Borg slutade när han var 26.
Ja, på topp. Ja, eller hur? Ja, nej, men det var. Sen har det varit mycket John Jones förstås. Det är mycket snack, trubblet kring hans. Han hade ju ett dopingprov som visade att han faktiskt hade tagit anabola. Och sen har det kommit ett negativt prov då i efterhand som säger att, alltså, som säger att han inte har gjort det. Men det är ju, handlar ju lite om, det ena är urinprov och det andra är blodprov och sådär.
Men vilket är mest trovärdigt?
Alltså urinprovet visar ju att han hade tagit den här anabola steroiden. Och sen så blodprovet testar de faktiskt inte efter just det ämnet. Så att urinprovet skulle jag säga.
Men vilken konsekvens, alltså, är det som kallas B-prov då? Eller vadå? För då betyder ju att då kommer inte bli avstängd, eller?
Det är väldigt tveksamt vad som kommer hända nu. Med tanke på att de också har tagit urinprovet 3 veckor innan matchen. Och då var det ju negativt. Jag tror de tog 2 eller 3 prov till och med då. Så att det finns ett prov där då, och det var direkt efter invägningen. Och det var det som visade att han hade tagit anabola. Så att väldigt, väldigt tveksam vad som kommer hända.
Alltså jag hänger inte med riktigt, men jag förstår vad du säger, men det låter lite rörigt.
Han är tillfälligt avstängd från UFC just nu, men de har inte tagit liksom bälte och så ända, men vi får se vad som kommer hända. Det kommer vara en process nu. Så, och det är ju liksom, det blir spiken i kistan för honom. Om man åker fast nu, eller åker dit på den här, då är han ju helt...
Man hanterar ju lite snabbare i UFC än i till exempel elitskidåkning, där så det tog 1 år att utreda huruvida hon hade tagit den här steroiden eller inte, och sen så vart hon fälld då.
Ja, men, och nu är det ju också lite, det är ju klart mycket fler prov och sådär. Hur är det för dig, Kalle? Får du ta massa prover så i Japan? Hur är det där?
Det är urinprov direkt efter match. Så ja, det är normalt.
För annars är ju Japan känt för att där är det inga prover. Folk är liksom ganska juiced. Stämmer det, eller var det, är det in the old days liksom?
Jag tror det är mer the old days. Nu alla testas. Så, ja.
Det är skönt. Det är väl bra, eller?
Ja, alltså, det ska,
är rättvist.
Ja. Det ska vara så.
På mig med att vi ska ta upp en gång i podden om vi nu orkar. Vi måste reda ut det här. För jag tror att det också är så här, vad det är ens man fälls för i doping. Alltså du vet, någon sa dricker en Red Bull så får du utslag för det och sådär. Ja, det kan vara kul att veta för de som lyssnar.
Kan det säkert vara. Det,
då behöver vi expertis här, tror jag.
Ja, jag ska inte spekulera. Nej, jag
vi Johan, kanske. Johan.
Thank you for playing. Ja.
Det finns mycket kunnigare personer.
Ja, det finns kunnigare.
Det gör det bra.
Ja, nej, men sen är det, har det varit bråk inom Black Zillion. Så där är det den tidigare ägaren har... Eller, nu var den ägaren stämt den tidigare ägaren, Henry Hooft. Det är bråk i klubbar är aldrig kul, och det är, ibland går så långt så att det blir stämningar och så. Vi har haft det lite, vi var ganska besparade från det i Sverige med bråk, stora bråk i alla fall, klubbar som har kommit ut så där.
Små bråk är ju ganska vanligt mellan kampsportsklubbar,
ja,
i Sverige.
Ja, men det är ju alltså en intrigbransch det här, skulle jag vilja säga nästan, och det är samma som filmbranschen, det är väldigt mycket intriger och snack, så att ja, men i USA där går man vidare och där blir det stämningar och sådana saker. Så att det har det blivit där.
Men vad har man stämt för då?
Henry Hooft skulle inte få matcha någon. Alltså inte coacha någon och inte vara i ringhörnan under en viss tid. Då, under, liksom, så.
Men är det här ett resultat då? Att det är så här, när verkligen en bransch är etablerad. Det då det här kommer liksom. Nu behöver vi stämma varandra. Så.
Etablerad eller när det kommer in pengar överhuvudtaget.
När kommer in pengar är väl rimligt att tro att folk vill vara med och kalasa på pengarna. Det är ju ofta så.
Ja. Det folks sanna sida brukar komma fram när det är pengar inblandat ofta. Ja. Ja. Då det vet du om, Hans, höll jag på att säga. Ingen
pengar? Herregud. Jag har så mycket pengar.
Jag måste försöka ge
liksom. Det gick inte, Simon.
Socker punches. Ja, sen har Sandra Godvik blev nordisk mästare i K1 under den här tiden då. Fight Night Bergen gick hon sin faktiskt första proffsmatch, och då blev hon nordisk mästare i K1 mot Am Rosmo. Ja. Jag vet inte riktigt exakt hur bra det är, hur många tjejer det finns i den viktklassen och sådär, men det brukar betyda någonting, och hon är ju väldigt bra fighter. Så att, har du koll på damfighterna i Sverige?
Jag har generellt väldigt dålig koll på fighting generellt, tycker jag. Jag följer inte UFC så mycket och sådär. Så
wow!
Jag kollar bara på det som kommer upp på min Instagram-feed i stort sett.
Men ni har väldigt bra fighters på Pancrase också, eller hur? Alltså damfighters, där finns det flera stycken.
Vi har många väldigt duktiga damfighters som går shootfighting-matcher och etablerar sig mer och mer i Sverige.
Någon speciell du tänker?
Vi har Filippa, vi har Fanny, vi har några fler namn som, ja, de kommer att träna till och från och sen kör de matcher.
Vi lägger det här på hyllan tycker jag för Karl sen. Vi kommer tillbaka i din del i podden här, för det var intressant.
Jätteintressant.
Tittar inte så mycket på UFC. Okay.
Nej, men alltså det finns ju elitidrottare som är helt ointresserade av att titta på alltså, annan idrott till exempel. Så det är inte så konstigt egentligen. Nej, utan man är fokuserad på sitt.
Exakt. Plus att det är ganska mycket just nu. Kommande då, lite framåt, då ska vi säga att det är Ilir. Nu är det bara det vi taggar för. Peppade för helgen. Han kommer gå en riktigt tuff match mot Tyson Pedro. 6-0 i rekord. Som aldrig har lämnat första ronden annat än som segrare över matchen. Så att det är en riktig tuffing som han möter. Men å andra sidan, Ilir är en tuffing.
Ilir är en tuffing och Ilir har mer erfarenhet. Om den andra killen har inte ens gått över första ronden, då är Ilir hans första stora, riktiga, tuffa test. Så det kommer bli väldigt intressant att se då hur han hanterar det. Och Ilir hanterar en ung, up-and-coming kille.
Ja, det är en... Men det, alltså Ilir är... mitt hjärta alltså alltid lite snabbare när jag ser Ilirs match. Jag vet inte vad det är. Det är någonting så här... Jag tror att det är det här explosiva och det är hans stil som gör att man blir liksom... jag vet inte, det är Alexander Gustafsson förstås också, när du går också, Kalle. Men det är någonting med de här extra aggressiva fighterna. Det är extra kul tycker jag.
Men ni är samma viktklass ju, du och Ilir. Har ni brottats?
Jag och Ilir har tränat en hel del genom åren. Så Ilir är jätteduktig på allt i stort sett.
Han är tänk om du sa nu bara att han är jättedålig.
Ja, då skulle Ilir leta reda på mig. Inte bra
nej, Stockholm är litet.
Liksom. Vilka rubriker va? Äntligen! Nu jävla lyfter podden. Det
ja, nej, men visst. Jag är ju själv, jag gillar ju brottare väldigt mycket. Liksom, så att jag gillar Ilir bara därför. För att han var ju jättebra brottare. Liksom. Ja. Hoppas det går bra.
Ja, nej, men det blir överlag blir den galan 215 nu som kommer till helgen. Förhoppningsvis blir den bra. Mighty Mouse, nu ska han komma med ett nytt smeknamn. Han kommer ju gå match mot Ray Borgi och flugvikten. Vad tycker ni om den? Han är ju väldigt dominant i den viktklassen. Är han pound for pound bäst och är det kul att se?
Alltså jag tycker det är svårt med det här pound for pound bäst. Egentligen om man vill ha reda på det, ta bort alla viktklasser egentligen. Men alltså, han är ju duktig och kör över de flesta av sina motståndare. Så.
Alltså, jag tycker han är helt fantastisk. Men alltså, det är lite roligt för min tjej tittar aldrig på fighting. Men så såg vi någon sån här UFC. Hon bara, vad liten han är. Ja, han är ganska kort. Så. Och sen står han ju bredvid vet du, där någon typ domare. Bara, han är jätteliten. Ja, men, alltså, det,
alltså, tänk om någon slår han. Ja, vet,
så. Hur stor är det egentligen? Men han är inte så lång, så han är ganska kort. Men han är ju verkligen jätteliten. Hon var chockad. Men han är ju som en liten stålmus. Så därför vad de byta namn.
Han ska byta namn. Det kommer komma något namn till helgen. Jag vet inte.
Men Mighty Mouse, han är ju precis exakt så.
Ja, Mighty Mouse är väl jättebra. Alltså.
Jag tror inte han är själv älskar namnet. Så han ska på något sätt lansera sitt nya namn till helgen. Det är liksom,
sent om sidor. Jag tycker som sagt, om du jämför med Jycken som är ett jättedåligt namn. Han har ju liksom hållit i det. Jättebra fighter, bra kille, men dåligt namn.
I Sverige är det väl helt okej, är inte det? Eller?
Nej, inte bra i Sverige heller. Nej, jag vet inte vad Carl tycker, men alltså, det är inte... Nej.
Det är inte riktigt min genre.
Nej.
Men
du heter bara
det kan låta konstigt på engelska. Jycken.
Vad var det han fick det från? Vi snackade om när han var här. Vad var det han fick det namnet ifrån?
Han var som en jycke, jag kommer inte ihåg.
Ja, han var lite, han är ju lite ostyrig, lite valpig. Valpig när han springer det, lite sådär. Så det känns som att han skulle ha långa öron som flaxade när han rör sig lite grann. Så jag tror det var därför, skojar. När han var yngre och mindre.
Lite långben, tänker du. Jo, nej, men sen har vi också en annan championmatch, eller mesta match där mot Amanda Nunes som ska försvara sitt bälte mot Valentina Shevchenko. Så det är en tuff, antagligen stående fight skulle jag tro. Så den kan kanske skälla lite, många kommer gilla den matchen tror jag på kortet. Men Ilir annars är också på huvudkortet. Så det är för oss blir ju den matchen som är roligast, eller vad säger ni?
Jo, 100%.
Sen om vi går över till något helt annat MMA, för det är väldigt mycket MMA just nu, det brukar vara det vid den här årstiden ungefär. Då har vi ju Sverige väldigt goda chanser på EM i Jodo som också går i helgen. Ja. Sida Jin som brukar vara alltid nominerad på kampsportsgalan.
Ja.
Han har ju fått demonstrera några gånger och grejer där också. Han har nu kommit upp och blivit femte dan i Jodo. Så nu ska han få tävla i den klassen då. Det är ännu en högre klass då.
Men man tävlar inte, det är väl kata man tävlar eller är det mot varandra?
Nej, det är också fighter.
De slår
nej,
varandra
men
pinnar.
De slår ju inte varandra.
Nej, jag tror att det är
ska vi katta där.
Vad sa du?
Vi kattar. Vi kattar det där.
Det är lite, så, lite som dansen som
är
pinnar.
Det är folkdans.
Ja, det är bra.
Det får stå för Johan. Men det är i alla fall så finns Sverige ska ha väldigt goda chanser också när det gäller lag. Tävlingen då, svenska. Så vi får se.
Då är det alla mot alla, det är jättekul.
Ja, jag vet inte.
Varsin pinne och så bara...
Ja, nej, men det finns ju lite olika sådana asiatiska, där man liksom inte direkt, alltså, det är mer ska simulera lite. Det är väl lite som i Aikido och sådär också.
Nej, Aikido är på riktigt.
Det är på riktigt. Okay. Steve Seagal är...
Får jag bara säga så här, att någonstans börjar kampsporten liksom, alltså man nu ska ha lite traditionell budo. Det finns ju ändå ett värde där.
Oh, ja.
Budo, alltså. Ja. Jag
tänk, ja. Nej, vi skojar, vi är ju respektfulla gentemot de här.
Jag vill bara säga det.
Det verkar inte som det i och för sig.
Men... Jag tycker... Jo, men vi skojar ju bara.
Ja. Så här, ja, okay, ja.
Det är ju Heman som vi är på.
Där smackar vi faktiskt på.
Vi slår varandra med sandaler.
Ja, inga sandaler, men där är det, det är, även Omar är nere och kör Hema en del faktiskt.
Ja. Ja. Oj, förlåt mig.
Kalle, du bara skojar, Kalle. Du fick ju bara driva med Simon
här. Nej. Ja. Alltså, man kan lära sig mycket av att köra med svärd. Det är mycket fotarbete, det är annan distans. Jag tror man skulle, om folk börjar lägga till det i sitt MMA-game, deras game kommer lyfta definitivt.
Ja, du ser.
Det är en bra
synpunkt. Nu har vi faktiskt fått en bra synpunkt här. Äntligen! Skämt så är det så. Jörgen Hamberg, som kanske är mest känd som MMA-coach, han har ju coachat Tobias Harrilad, som sägs vara nästa Alexander Gustafsson på amatörsidan. Vi får se om han blir det. Men han är i alla fall väldigt hypad. Han har dragit igång en gala i Västerås som 10 september kommer den. Fight Club Rush heter den. Så vi ser vad det är. Det kommer upp, ploppar upp lite nya galor. Det är spännande. Det är bra. Vi behöver galor i Sverige.
Men du, förlåt, vad var det någonstans, sa du?
I Västerås.
Jag tror att jag var ute efter vilken typ av form det är. Alltså, det vet jag. Jag tänker, det finns vissa nu, de som kör på Berns. Det var väl en typ av form, alltså, med restaurangmiljö. Är det den
jag tror inte att det är restaurangmiljö, det tror jag inte. Nej. Vi får återkomma till den galan.
Skitsamma, vet du vad?
Fight Club låter som garagemiljö. Jag vet inte.
Ja, men det är bra att det kommer fighting på lite olika ställen. Sen har vi stor match på damsidan. Har blivit annonsat nu, boxningen. Och då är det Mikaela Laurén som kommer möta Cecilia Bräckhus. Alltså verkligen nummer ett alla kategorier inom boxningsvärlden på damsidan. 21 oktober, så det kan vi återkomma till, med den är annonsad nu i alla fall.
Vad sa du, det var någon trash talk där? Var det?
Ja, jag såg på tv att de skulle trash talka varandra. Och det var liksom, det var värre, alltså det är tillräckligt larvigt ibland när killar gör det. Men när tjejerna gjorde det så var det faktiskt på en helt... Inget emot kvinnliga fighters, givetvis inte precis tvärtom. Men det vart inte bra. När de skulle stå och jävlas med varandra. Det så, jag vet inte.
Men det är lätt att kopiera det här. Jag tänker på Mayweather och McGregor. Alltså, det är klart att det där var ju jättemycket som var skriptat. Det sitter ju någon jävel inför varje turnégrej och skrivit sådana manus så att de kissar ner så skrattar när de gör det där. Såklart. Det är ju en risk om man tänker, jag går upp och kör det här spontant. Det är ju rätt sällan som det lyckas.
Ja. Nej, det gjorde inte det just i det här fallet. Och det var ju tyvärr Mikaela då som skötte snacket. Men jag hoppas att det blir en bra fight istället. Det blir det säkert.
Bombardier Arena har jag kollat upp nu att den heter i Västerås. Det var det!
Jag har en liten nyhet också. Alltså, Mårten och jag gillar ju brasiliansk jiu-jitsu. Ja. Och det är en superfight i Amsterdam på lördag. Emma Domran går mot en kille som heter Omar, en fransman tror jag.
Just det.
Superfight. Det tror jag kan bli intressant, och det är en vanlig turnering också.
När det blir superfight, är det för att den är så pass hög profil, eller vad är definitionen på det?
Att jag tror att man kan blanda bälten lite och kanske vikt och sånt där. Jag vet inte riktigt vem den andra killen är, så att säga. Men jag vet att Eman har blivit graderad till brunt precis, och jag tror att turneringen är upp till lila på något sätt. Så att det är därför en superfight.
Och vad är liksom, om Eman tar det här, vilket vi hoppas, är det prestige, är det mycket pengar?
Pengar.
Vad får de?
Det vet jag inte, men det är ju inga MMA-pengar, men det är ändå någonting, jag tror.
Han har varit här, han är ju en riktigt talangfull kille. Alltså,
ja, han är trevlig.
Var det allt?
Alles.
Alles?
Ja.
Jag var inte så långt idag, eller hur Hansa?
Nej, Simon var kärnfull som vanligt.
Ja, mycket bra. Hörrni, vi vänder oss nu till vår gäst, Carl Albrektsson.
Yes.
Vi kommer tillbaka till första frågan som jag faktiskt skrev ner förut då. Du tittar inte så mycket på fighting. Jag har ingen vidare koll, sa du förut, på fighters eller fighting. Är det så?
Det är så mycket UFC numera idag, så jag hänger inte med. Jag tittar på några matcher hit och dit, och det är... Jag får höra om den här matchen var bra, det var intressant. Men jag kollar lite efterhand, men jag väljer själv när det passar mig, så jag inte har ett konstant UFC-flöde bara slås in i skallen. Mm. Utan jag utövar ju också, jag tränar ju så mycket, så det kan bli för mycket, jag blir less på det. Så jag fokuserar mer på mig själv, och jag försöker utveckla mig själv.
Men har du några andra intressen förutom fightingen? MMA alltså?
Nej, jag fightas, jag jobbas och umgås med promiskuösa kvinnor.
Vad älskar vi!
Ja, bra!
Ja, riktigt bra.
Var bor de?
Jag är internationell.
Du jobbar internationellt också.
Men är det inte så, det här måste vi få bekräftat nu, när du kommer till Japan? För den typen av kulturen i Japan måste ju högakta den typen av fighter. Du är stor, du är från liksom Skandinavien, vikingkulturen. Du säger själv, jag har läst någonstans, att de står och väntar när du kommer till hotellet, du ska ge autograf och sådär.
Från mig som är bara egentligen från Stockholm och från Sollentuna, det är helt ofattbart att de här människorna tittar på mig på det här sättet som de gör. De verkligen värdar mig för att jag kan fightas, och de behandlar mig som jag vore en livslevande samurai. De står och väntar på mig i lobbyn, de ger mig gåvor, de ber om saker, de tar en bild och bara jag kramar dem. De blir så här, det är inte vanligt med närkontakt på det sätt. De börjar skaka, de vet inte vad de ska göra. Så man, när man väl är där, man är superstjärna på riktigt. Och sen man kommer hem, ingen tittar på en. Det är kontrast från båda världarna. Så.
Fast utifrån det här promiskösa du sa, det måste ju finnas en annan grupp där då ju.
Ja, de står och väntar.
Ja, det är härligt.
Ja, det är bra.
Vad ska det bli av en MMA-fighter, hörrni?
Mm, man skulle ha blivit det.
Ja.
Mm. Men, så dags nu.
Precis. Men för att komma tillbaka till det här du sa förut då, apropå namn och fighting. Jag tänker två namn så ska du få reflektera. Det jag tänker på är ju Fedor Emelianenko. Är det relationen med honom?
När jag åkte först till Japan, då mötte jag ju en av hans killar i den första matchen. De tog in mig som jag skulle vara kanonmat för han. Men jag lyckades vinna den, och då ville de bygga vidare. För här i Japan, de försöker göra typ lite så här pro wrestling grejer. De försöker göra karaktärer, drama, en hel så här rullande show.
Ja.
Och då ville de att jag skulle, ja, då fick jag möta en av hans killar igen. Tyvärr så gick det inte min väg, men inför den här matchen så bombade de mitt huvud att vi ska döpa dig The Russian Hunter. Fedor, han gillar inte dig. Fedor, du ska möta Fedor efter den här matchen. Så jag tänkte bara, ja men det låter
lite pirrigt.
Jaha.
The Russian Hunter, det är ju jättebra namn.
Bra, det behöver precis vad vi behöver i det här landet.
Ja, eller hur? Ja, det är jag som håller Putin borta.
Så jag undrar varför han inte var här idag. Ja.
Men har du träffat Fedor?
Jag har träffat Fedor. Jag skakar hans hand och grejer. Men ja, hans aura utstrålar iskall mördare. Och, ja, det är inte direkt när man känner att man vill gå och bara, men tjena.
Dricka te med.
Jag tror det skulle vara en väldigt stel konversation.
Ja.
Du, ett annat namn då, Josh Barnett.
Josh Barnett och jag är väldigt goda vänner faktiskt. Josh Barnett kommer hit på seminarium på Pankras gym den 23 september. Mm. Så jag rekommenderar till alla som vill lära sig catch wrestling på väldigt hög nivå och komma dit. Så jag lärde känna Josh i första resan jag gjorde till USA, jag tror det var 2015. Mm. Så var jag där, jag tränade med han och Eric Paulsen då, deras killar där på CSW. De tog hand om mig, de gillar mig för jag är Omars kille och skandinav och väljer att fortsätta på de här herrarna. De är väldigt inne i så här lineage, typ så här att du ska gå samma väg som din tränare har gått och så här, du ska vara skolad i shoto och grejer. Så här, det är mycket, de är väldigt japanska av sig i sitt träningssätt på att lära ut, så som jag är lärd av Omar här. Så de gillar att jag är Omars kille och vill utveckla mitt shoto catch wrestling game.
Det ska man ju säga att Omar har ju fightats mycket i Japan om inte man vet om det. Så han, du går ju verkligen hans fotspår.
Ja, han la vägen framför. Jag gjorde bara samma grej. Jag åkte till USA, binde kontakter, lärde känna folk där. Och det vidare tog mig till Japan. Dit jag ville egentligen från början. Mm. Så det var... ibland man måste ta ett steg tillbaka, titta hur andra har gjort. Och sen tänka på vad man själv vill göra. Och sen gör man sin egen väg av det.
Hur är han då, Josh?
Som person eller som att rulla med? Som person, han är jättesnäll och trevlig, men man märker att han är någon sociopat eller psykopat.
Jättegod vänt.
Hi Josh, yes, he's here, yeah.
Ja. Nej, men det är ju ett karaktärsdrag som går igen i ganska många i branschen, så det är inte unikt. Så.
Nej, men han är supersmart också. Det är det som är så här, det är skrämmande, för när vi har väl har tränat, efter träningen, han bara, men du gjorde det här movet och säger så, vad tänkte du där? För det hamnade där. Och jag bara tänker, hur kommer du ihåg det? Det hände för typ så här 45 minuter sedan och vi har kört på fullt ös efter det. Jag bara, hur kommer han ihåg att jag gjorde det där? Mm. Så han har typ som en loggbok i sitt huvud på alla moves jag gjorde och han gjorde. Så han är bara supersmart och superklippskille som är så här skrämmande. Han är väldigt analytiker, han analyserar allting. du hade vikten för mycket dit, det ledde till det där. Blah, blah, blah. Så, supersmart bara.
Är seminariet öppet för alla eller bara för pancreas?
Seminariet är öppet för alla.
Mm. Intressant, väldigt bra. Ja, men jag faktiskt gillar Josh lite extra mycket. Jag har alltid gjort det, så han är charmig. Alltså. Men jag hoppas att han kanske inte går superlänge till i sin karriär. Alltså man vill ändå ha det här minnet av när han fortfarande vann dramatiska matcher. Liksom.
Jag kollade upp honom, han är född 77, så han är 40 nu. Då.
Mm, ja. Samma som mig. Det goda året.
Ja, ja.
Mm. Tänk dig hur länge han har hållit på.
Ja, ja.
Det är 20 år proffskarriär. Ja, ja. Och fortfarande vara ren och klipsk i huvudet, det är väldigt imponerande.
Ja. Samma med Simon faktiskt.
Ren och klipsk, jag vet inte fan, alltså. Fan.
Men är ni lika stora du och Josh, eller är han större än du?
Han är några centimeter längre än vad jag är också. Ja. Har en x antal kilo till gode.
Det är svårt det här, för nu är det här en podcast, men du, hur lång är du?
Jag är 1,90.
1,90, ja.
Och han kanske är 1,92, 1,91.
Men du, viktmässigt, vad går du runt på nu?
Just nu väger jag 103,5.
Ja.
Abbe Jouf tror att jag väger 110 hela tiden, men det är 103,5.
Känns som 110.
Ja, det är, man har bra top pressure.
En så här random fråga, vem sparkar hårdast på pancreas? Det finns ändå ett par personer där som sparkar grymt hårt. Alltså.
Just i dagsläget eller genom...
Just i där, dagsläget.
Just i dagsläget, det är Sadebo.
Det är Sadebo. Ja, han är ruskig. Alltså.
Sadebo säger.
Ja. Det är mardröm. Så här, när vi sparras, jag tänker bara, tack och lov att han inte drar på hårt. Ja. För det är så här, det skulle ändra om hela sparringen om han lägger en hård spark. Då är det så här, okej. Okay. Jag lägger långt bort och så fort han kommer nära, jag dyker på den där benen så fort jag kan.
Ja.
Men genom alla tider, jag tror Jörgen Krut är den som har sparkats hårdast. Mm. Definitivt.
Du har fått smaka på dem några gånger.
Ja, jag var lite yngre då, så jag kanske var lite vekare då.
Men det måste ändå vara ganska skönt att ha fått, liksom, med tanke på Sadebo, så här världsmästare var han innan han körde stående. Och ändå fått liksom, det på träning. Att möta liksom, sådana bra killar där, så att sen när du går match, då är det lite så här, okej, det där har jag varit med om förut. Liksom.
Exakt, man får med sig en trygghet i sig själv. Att så här, man är van att jobba på en... mer frekvent växel, en annan tempo, och sen nu man kör med någon som inte är lika vass, då är det så här, man måste fortfarande vara sharp i huvudet, men du behöver inte, man kan andas lite mer och bara okej, han gör si, han gör så, jag hittar hans tempo mer och mer och kommer in i matchen på ett annat sätt, istället för man panikar och bara shit, det gick åt helvete.
Du kommer ursprungligen från hockeyn.
Ja.
Utan du ser ut som en riktig hockeyspelare.
Ja, du är en hockeyspelare.
Du har verkligen den looken. Det skulle kunna vara så här, och ifrån blablabla, NHL har vi, och så Carl Albrektsson.
Tack så mycket, tack så mycket. Ja. Men hockeykroppen sitter kvar, den har format mig med stor rumpa och
stora. Jag tror även frisyr också, det är lite släck.
Ja. Fast du har himla fluffigt hår normalt, alltså, du brukar ju, så att du ökar din längd lite, när det är lite mer lockigt så att säga.
Jag kan variera, jag är en riktig kameleont.
Mm.
Som idag,
backslick idag.
Nu är det backslick, jag ska jobba ikväll, så då gäller det att se propert ut på Östermalm.
Vad gör du, arbetar du med?
Jag arbetar som dörrvakt.
Ja, såklart. Det är väl det vanligaste jobbet, va?
För fighters, definitivt. Ja,
men du, från hockeyn då, och sen så man läser lite artiklar och sådär om dig, så hamnade du i boxning. Det var lite stök i skolan där, det var inte så?
Skolka lite, umgicks med så här, när man är 14, man är osäker, man hänger mest med på vad gruppen gör. Om gruppen gör något dåligt, gör alla något dåligt. Så mamma var väldigt uppmärksam på det, och jag fick gå typ så här till samtal, jag och några andra killar, och så bara frågade, vad vill ni göra? Alltid vill jag testa att boxas. Bam. Gick vi till boxningsklubben, började boxas och bara, jag är frälst.
Ja.
Så bara fastnar man helt. Så jag tror ungdomar idag, de behöver bara någonting de gillar att göra på fritiden. Har de för mycket fritid, nu så här, ni är barn. De ska bara ha någonting att göra, oavsett, ockupera deras tid. Då har de inte tid till att göra dumheter.
Men får jag fråga, vad är det som gjorde att boxningen lockade och inte hockeyn längre?
Jag har alltid varit dragen till fighting och boxning. Jag är uppväxt med två bröder, så vi är tre bröder totalt. Och det var slagsmål konstant hela uppväxten. Och pappa hade Rocky-filmerna inspelade på VHS.
Bra programmering!
det är nog pappas fel att man är här idag.
Hur var du som hockeyspelare? Var du ruffig eller?
Jag var stor back, jag kunde passa, jag kunde åka skridskor bra och tacklas. Men jag kunde inte skjuta slagskott.
Men många pratar ju också om din brorsa, så
Ludvig.
Ja, Ludvig, precis. Det är så här, vilken enorm talang han är. Jag har ändå hört det nästan, för varje match du vinner så har jag, ja men hans brorsa är nästan alltså ännu mer talang. De har liksom, men han går inte matcher, vad är grejen där? Vad händer?
Ludde har haft skadeproblem med knäna i cirka 2 år nu, så det har blivit så bra, så det har gått upp till andra knät, så det har blivit samma knä.
Nej,
så det är en lång process, han har varit borta, men också det är någonting man växer av. Mm. Så det är en mognadsperiod för han, och sen liksom han har ju varit tillbaka och tränat och så här, han säger själv, det är inget som så här har tappats, jag har ju bara så här, herregud, jag har inte rört på mig ett halvår, jag går ner och fortfarande drar ut alla. Så när han väl börjar tävla igen, han kommer bli ett monster.
Hur bra är han då? Alltså, vilken kapacitet har han?
Om vi säger så här, jag har tur att jag har 10 kilo på honom.
men det var där, alltid bra med 10 kilo.
Ja. Men det var också därför du började. Han var ju först inne på Pancras, va? På träna.
Han var först inne på Pancras.
Och vad är det för åldersskillnad mellan er två?
Jag är 2 år äldre, så jag är född 93 och han är född 95.
Ja.
Så han var först in på Pancras och sen bara...
Tänkte du?
Han tänkte, det är fett kul. Vi lärde oss här portionering på marken och strypas lite... Tänkte jag, det där är ju inget bra för mig. Jag känner min tid på herren som täppan hemma är räknad. Så jag måste också börja, och sen jag bara, wow. Det var lite så här nytändning man fick när man först testade boxningen. Den dog ju ut efter ett tag. Det var så här, bara händer samma sorts träning. Och sen när man testar det här, man bara, här är lite mer ett annat djup som, ja, det slutar aldrig. Liksom, för varje sekund som går delar sig universum i 2, och sen när jag väljer en move så delar sig igen, och så bara fortsätter och fortsätter, så kedjan har aldrig något slut.
Mm. Vad tycker du mest om? Vilken del av MMA är den du trivs bäst med?
Jag gillar MMA, jag gillar att blanda allt. Jag gillar free fighting. Det är skönt att ligga på topp på marken och kunna andas, men det är också kul att köra stående och blanda allt. Det är det som är MMA.
Mm.
Så jag gillar allt.
Och vilken skulle du säga att du är bäst på? Stående eller backen?
Jag skulle säga att jag är lite vassare på marken.
Mm. Men det kommer ju oftast mest fram, det stående. Du drar ju ut folk, det har ju visat väldigt nyligen. Men ändå, eller hur? Du slog ju ut väldigt många i början där.
Ja, men det var ju också på marken.
Sen, ja, jo, det är klart.
Det är lite annan, alltså det finns 2 olika känslor. På den på marken, det är en viss form av känsla. Då har vi kontakt med varandra. Så då har man den här känslan av beröring, eller sense of touch, som Hickson säger.
Just det.
Och det är en känsla, och sen är det en annan känsla stående, för du inte tar varandra, då är det mer ögat som måste läsa av, det är rytmen i kroppen, och sen det går lite, ja, det är ett annat tempo. Så, men ju mer jag har tränat med Sadebo, desto mer känner jag att jag går upp lite snäpp, för om vi säger att vi har 2 pinnar, och så brinner det eld på ena och inte på den andra, så har han gett mig lite av sin eld, så tar jag tillvara på den och försöker utveckla min egen eld. Samma sak har jag hjälpt han utveckla sin eld på marken. Så jag och Sadbo har haft ett jättebra träningsutbyte.
Kul, ja men riktigt bra.
Och vem vinner nu då?
Jag har ju, ska vi säga, 20 kilo på Sadbo. Han är extremt stark, han är starkare än tungviktarna jag har kört med. Så Sadbo är ett freak of nature.
Men han är spännande. Han är också så här, när han började komma ner lite i kroppen, alltså då började han bli jäkligt vass. För i början var han ganska upprätt, och då kunde folk ta ner honom. Sen när han började liksom, när det blev bättre, kanske var med träning med dig då, bland annat, då började nu, för nu ser han ju alltså ut som ett monster, sist i Superior också. Då, det såg väldigt snyggt ut där.
Jag kan säga att det är stor skillnad från Sadebo på Superior och Sadebo nu.
Det är så, han ökar hela tiden så mycket.
Han blir bättre.
Vi ska inte prata om honom när han inte ens är här, men också han ser ju bättre nu. Han har ju haft jätteproblem med synen.
Så att säga. Ja, han har nog linser nu, så han kan se någorlunda bra i alla fall. Han sa att han kunde sitta i soffan och titta på tv.
Ja. Inte... Men alltså, kan han brottas med linser? Nej.
Jo, det kan man. Man kan fightas med linser.
Men jag har alltid varit förundrad över hur han kan träffa folk, eftersom man knappt ser dem, men det...
Ja, du förstår vilken skillnad i game, ja. Om inte han kan se innan och nu kan se.
Ja. Ja. Vi får ta hit honom någon gång.
Ja, då får vi det garanterat göra. Men okej, jag har mycket frågor där. Vi sparar dem.
Men jag har 2 frågor. Ett, jag tänker, i och med att du tränar under Omar, det är lite grann som att du är Omars protégé. Alltså, han har ju tagit hand om dig sedan du var 15, eller?
Jag har tränat, det här blir mitt 10:e år, 9:e år, något sånt där, under Omar.
Och jag vet att du pratar väldigt gott om honom och tycker att han är en väldigt duktig instruktör. Jag tänker att du går hans fotspår, du har varit i USA, du har varit i Japan nu. Skulle du säga att du är lik honom i stil, hans fightingstil?
Både ja och nej. Det, allt i stort sett jag kan. Det är ju Omar som har lärt mig eller haft någon form av vinkel på. Men sen också, man har ju sin egen kropp och sitt egen temperament och sin egen själ, så att säga. Så ändå, det kunskapen han gett, jag har ändå fått forma det själv. För han kan bara hjälpa mig till en viss punkt. Men i slutet av dagen, det är jag som måste känna själv också. Okej, det är så där han menar med att ha vikten så. Och sen det är jag som måste hitta mig själv. Så det är ändå så här, min stil är unik ändå. Det är, någon sa förut på Pancras, jag gör min egen stil inom Omars stil. Typ lite ish, det är inte så här långt ifrån tänkt, men man måste hitta sig själv. Det är det allt fighting handlar om i slutet av dagen. Man är uppe där i ringen, man är ensam. Mm. Så jag hittar min stil, det jag är bekväm med. Och ja, Omar är en sån pass teknisk, duktig och kunnig tränare, så han kan ju allt. Så han hittar det som passar bra för min kroppstyp och vad han känner att jag har mina styrkor och mina svagheter.
Mm. Hur skulle du säga att Omar är när det gäller liksom att, alltså, vissa tränare kan ju liksom hylla en fighter nästan så här för mycket liksom, så att det blir så här, ah, men jag fick ju bara ja där. Men Omar är väl ganska känd för att det är liksom, det är en brunn som aldrig tar slut någonstans. Det är liksom, det finns alltid nytt att lära sig. Är han så, eller hyllar han dig också mycket liksom?
Och jag berömmer av Omar, jag går och tänker på det en vecka.
Ja, så inte hela tiden alltså?
Nej. Han är gamla skolan. Ja.
Det händer ibland dock.
Ja, man gör sig, när man väl får det, då har man gjort sig förtjänt av det. Men det är inte så här att han går och blåser upp ditt ego i onödan.
Men det händer väl ändå på många klubbar? Alltså generellt sådär. Det är ju ändå rätt många människor som går runt med uppblåsta egon. Liksom, och vissa kanske med all rätta också, med efter att träna 10 år på en klubb liksom.
Vi alla går väl upp med uppblåsta egon här i Sverige och i världen.
Så kan men som säger, jag tror jag håller med Carl. Jag tror Omar tillhör den generationen som var tidiga med det här. Och är väldigt strikta och liksom lite feodaltänk nästan. Och jävligt tuffa. Och då ska man inte hålla på och gulla med folk och liksom pumpa upp dem liksom.
Tränar Sebastian Karlstam också där?
Ja, det gör han.
Ja, just
det,
för han sa ju precis samma sak när han var här. Mm. Att när han väl fick beröm från Omar, så var det ju. Jag fick en sån flashback när jag stod här. Jag fick nästan, men déjà vu, det har jag hört förut. Men det var ju Sebastian som sa det. Och det bar han ju liksom. Och det var inte ofta man fick beröm, men man fick det. Så var ju det någonting som man värderade. Så det ligger mycket som du säger, Hans, att det där är en gamla skola. Man är sparsmakad med beröm.
Men tvärtom då, när han väl kritiserar dig. Hur går det då att deppa en vecka eller liksom?
Nej, jag är väldigt bra på att hantera känslor. Jag förstår att han vill bara mitt bästa och det han säger, det ligger någonting i det. Och det känner jag oftast själv och då känner jag när han säger det bra. Men då fixar vi det här, vi utvecklar det. Det är, så här, det är inte att jag går och bara, fan säger han liksom.
Vad dumma. Vad elaka ni.
Nej, men utan det, man ska ta lätt på sig själv. Ja, vet du vad, du har rätt, jag torskade. Bara, man får bita det sura äpplet, bara börja om på ny kula.
Efter din förlust som var deppig, det var förstås väldigt tung förlusten där i Japan, för då har vi 2 vinster och 1 förlust där.
2 vinster och 1 förlust.
Precis. Och då ändrade du, jag har hört någonstans att du ändrade lite så här ditt psyke efter det, att du var tvungen att liksom ställa om och sådana saker. Kan du berätta lite om vad, för du blev lite mindfuckad där om jag får säga så, innan den matchen, eller hur?
Ja, innan den matchen så åkte jag faktiskt till USA och tränade med Josh och Eric. Och där i USA hade jag oturen också att bryta min hand.
Oh, okej.
Okay. Det är ingen bra uppladdning.
Nej, och det var 4 veckor kvar till match och det här var min livschans. Så jag bara, jag tränade på där som vanligt, eller försökte. Det var rätt svårt att boxa.
Höger eller vänster, vilken hand?
Vänster hand. Ja. Så när jag kom hem fick jag gips. 2-3 veckor tog vi av den och sen efter vi har tagit av den 2 dagar senare, vi åker till Japan.
Oh, wow.
Och det här var första gången jag tävlade i open weight. Sen när jag tävlade i shoot fighting, då körde jag tungvikt. Men det här var lite annan kvalitet. Men jag gick dit, allt kändes bra, fast när vi väl kom till arenan, jag kände mig... Man ska vara känslokall och tom på ett sätt, men det här var lite för extremt. Jag kände mig väldigt kall. Jag vet inte, man kände sig bitter nästan innan matchen. Och sen när det väl hände så det kändes som jag alltid var 2 på bollen, så att säga. Mm. Och efter den här matchen, jag kollade den på nyligen faktiskt. Jag har ett minne av att jag gör mycket mindre och jag blir träffad mycket mer. Men när jag väl såg den, ändå helt okej insats från min del tycker jag. Men ja, jag fick det hett om öronen direkt i omklädningsrummet av Oma. Jag fick en rejäl utskällning. Och sen efter det jag gick tillbaka, tittade om vad kände jag att, vad hade det gått snett någonstans? Jag tänkte, träningen gick jättebra. Konditionen kändes jättebra. Sparringen kändes jättebra. Det var bara på matchdagen det kändes lite knas. Så då det satte huvudet bara. Nu jag känner att jag har åtgärdat det problemet. Och att sprickan som blev, den har växt ihop. Och nu har det blivit flera lager på den där. Och jag har insett delen av att det mentala måste vara rätt. Det fysiska måste vara rätt. Och att det spirituella måste vara där.
Hur jobbar du med det spirituella?
Ja, meditation. Mm. Och jag är väldigt inne i så här positiva affirmationer. Så jag kan gå och snacka med mig själv och så där och säga vad jag vill dra till mig för saker i mitt liv. Typ så här law of attraction grejer.
Det är lite Conor McGregor. Han är...
Ja, men det sjuka är att det funkar. Mm. Det är det. Och så nu när jag känner att jag har använt mig mycket av det. Det bygger ett självförtroende också när jag står på morgonen och snackar i spegeln med mig själv och berömmer vilken fysisk atlet jag är och snygg jag är och stark jag är.
Alltså, Hasa
är
likadant.
Men Omar kommer inte säga det där, så det är bättre att du gör det själv liksom.
Ja, vad roligt. Men det där är ju helt sant, och då får jag fråga sig utifrån din affirmation nu, den här målbilden, vad står du liksom när du är klar med det här nu då?
Just nu, det finns långsiktiga mål och det finns kortsiktiga mål. Det kortsiktiga målet nu, det är att vinna nästa match. Och det är allt jag går och pratar om med mig själv. Att nästa match, jag gillar att utmåla mig själv som en gud eller en hjälte. Eller som guden Herakles som har kommit ner från berget Olympus för att göra mina 7 underverk och hit och dit och sådär. Det bygger en annan sorts styrka vi har inom oss människor, att vi vågar tro på något annat. Det är därför många fighters är väldigt religiösa av sig också. Man får en speciell styrka att orka fortsätta. Men just nu jag fokuserar på nästa match.
Och när är nästa match då?
Det är inte riktigt klart, men förhoppningsvis kan jag avslöja det väldigt snart.
Vi säger oktober, va? Vi gör det.
Vi chansar på oktober.
Dessutom så har jag ett bra tips nu på ditt nya fighternamn. Det är ju Hercules du ska heta.
Ja. Det ser ju ut som Hercules.
Ja, det är ju klockrent för fan. Ja, faktiskt.
Herakles på grekiska.
Herakles.
Ja, det är ju perfekt.
Eller hur?
Ja, då säger vi så.
Är det de liksom grekiska gudarna eller är det de liksom nordiska gudarna som du oftast annars liksom...
Jag gillar att växla. Jag gillar mytologi allmänt. Men då säger jag att the kingdom of God is inside. Så vi alla är ändå samma gud egentligen.
Kabbalah.
Ja, lite Nietzsche också. Mm.
Mm. Han är ju en djup kille, Kalle.
Ja, verkligen.
Ja, det är det. Skenet bedrar.
Ja, men verkligen, för en idrottsman så är du väldigt bra på att intellektualisera kring liksom...
Men Simon sa ju det, att du har ju inte alls om, men det är du. Nej.
Nu fick jag stryka. Ah, slå mig inte, Kalle.
Får energi i podden.
Ja, bra. Man undrar ju lite över UFC också. Det är, man vill ju någonstans se dig där. Du är ju fortfarande bara i början av karriären, men det är väl... Vi vill ju ha dig där, va?
Får jag bara slänga in en lov attraction-grej där? En liten kort då. Sådär att
varsågod.
Jag ser framför mig då nu, då hörde ni det här först. Om 2 år, då är Kalle där.
Mm. Och vad säger Kalle? Mm.
Det är inte omöjligt. Man vet aldrig vad som händer. Men nu glömde jag bort
men det. Vi kommer ut långsiktiga mål.
Sen blev det lov attraction igen. Nu blev jag förvirrad.
UFC.
Ja, just det.
Vill du dit?
Ja, det är klart jag vill dit. Det är där man bevisar att man är verkligen bäst i världen om man har det där UFC-bältet eller är där Alexander Gustafsson är just nu. Och alltid så här bara precis utanför hans räckhåll.
Ja, men ska man vara lite krass, alltså, ärligt nu, lätt tungvikt UFC, det är ju den svagaste divisionen.
Ja, den är, ja.
Alltså, jag tycker det är väldigt bra toppen saknas ju kanske, men de är ganska bra, de som är bra.
Ja, det finns väldigt bra kompetens utanför UFC-divisionen också. Det är bara,
jag menar, men det finns en chans för dig att komma in där, att du skulle kunna med ditt...
Ja, när jag väl kommer in där, det kommer gå snabbt. Mm. Det tror jag också. Men min dröm har alltid varit att tävla i Japan och kunna göra en karriär där. Sen, jag är 23 år gammal, jag är just nu 7 proffsmatcher, jag känner inte den här stressen att jag måste gå till UFC nu. Mitt mål är inte att komma till UFC, mitt mål är att vara bäst i UFC när jag väl är där. Och då kan jag göra den resan på bara kanske 2 år. Men just nu jag behöver några år utanför och få exponering och få lära mig och få erfarenheter. Den här matchen gick här senast nu var inför 16 000 personer och den sändes på 5 miljoner hushåll i Japan såg matchen. Wow. Så det är så här, man lär sig vara på den stora scenen och man lär sig vara en stjärna.
Ja, det tycker jag nog.
Ja, verkligen.
Du har en plan. Ja. Men det här Rising, du är kontakterad för Rising, eller hur?
Yes, ja. Det är.
Är det okej betalt, eller?
Man känner sig inte som en stjärna om man inte har betalt. Så nej, det har han nog.
Det är väldigt bra betalt. Jag, dock känner jag mig inte bekväm att diskutera siffror i det här
nej, forumet det
för alla.
Nej, du behöver inte berätta. Säg bara
till han är stenrik!
Säg bara till mig vad du har.
Nej, men jag tänker... vi tar det utanför det här rummet.
Men när man, så här, när man kontakterar, finns det någon garanti hur många matcher man får?
Jag har garanterat 3 matcher till i Ryzen. Sen får vi se. Allt beror på i Japan. Vinst och förlust är inte så viktigt. Där är det underhållningsvärde och show som är viktigt. Så
Hercules, bara, va?
Hercules. Så bara går du in och... ja, du vill ju ha fler matcher. Jag kan alltid bara gå in och tokveva. Och det skulle de älska egentligen. Men det skulle inte nog vara så bra för min hälsa. Men då skulle jag definitivt få komma tillbaka. Så det gäller att kunna blanda showmanship, smarthet och ja, i slutet av dagen det här våldet som man utövar ändå. Röra ihop till en bra mix.
Du, jag börjar med att prata idag att det är andra regler. Jag kan inte exakt nu, men det är först är det 10 minuter från och sen är det 5 minuter och 5 minuter.
Yes, det stämmer.
Bara att träna inför det måste vara ganska annorlunda. Alltså 10 minuter är jävligt lång tid.
Det är väldigt jobbigt 10 minuter, men jag gillar den här 10-minutersronden för att om vi kollar UFC, vad händer efter 5 minuter? Det är oftast någon som får en nedtagning. Mm. Och det är då de spännande grejerna börjar hända. Och där blir det också en liten så här make it or break it vid 7-8 minuter. Kommer du vända eller kommer du bryta? Så det är så här, det lägger upp för mer avslut i matchen så att säga.
Mm. Ja, det är ju en smart tanke.
Och sen för att träna för det, det är bara att ändra om. Första ronden kommer vara 10 minuter, det är mental förberedelse på det. Och börja köra längre ronder och hitta den här avslappningen i sparringen. Och i matchen, att man inte går in och okej, jag måste tänka lite nu i början här. Jag kan ta några andetag och ändå vara explosiv och aggressiv utan att bränna ut mig själv.
Men, och regelmässigt då, vad är det för skillnad där?
I Ryzen MMA rules så är det inga armbågar mot huvudet, såvida inte båda går med på det. Men det är armbågar...
Alltså innan matchen?
Eller? Ja, det bestämmer man innan matchen. Men det är armbågar i kroppen, det är knän på marken, det är stamps, det är, vad är det mer? Det är soccer kicks, det är det som är den stora skillnaden. Och sen är det den här 10-minutersronden. Annars det är samma sak. Och att de dömer matchen i helhet. Det är inte så här, han var första ronden, han var den andra, han var den tredje. Utan det är matchen i en helhet. Vem är närmast på avslutet, vem är mest aggressiv. Så man kan få förlora i stort sett 15 minuter av matchen. Men ändå bara gå in och tog spön sista 5 och den andra killen helt slut. Och du kan ändå vinna på det lilla. För hade det gått lite mer tid så hade du förmodligen han förlorat.
Intressant. Jag hade inte koll på det riktigt. Vad tycker du själv när du kollar på UFC? Tycker du att Ryzen har ett bättre system?
Både ja och nej. Det beror på vad Ryzen är mer en rullande show när den kommer till stan. Det är en stor entrance. Det är fyrverkerier och de presenterar alla fighters som får gå ut. Och det är lite så här... det är en show på ett annat sätt. UFC nu när man kollar idag, man vet vad som kommer vara. Man vet vad det kommer hända. Man så här, rullar på, bam, 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 jag spolar fram. Sen är det de här 3-5:orna man kollar på och sen är det dödtid emellan. Så det är så här, det är för att de som tittar live så tror jag Japan kommer vara mycket mer häftigare och kommer dra till sig mer. UFC, det är en tv-gala.
Uh-huh. Du har någon bula i huvudet från knä va?
Yes, det har jag. Ni kan få känna på den nu.
Men du låg i side, eller så var det ett knä som du tänkte att jag kan ta det här en stund?
Jag tänkte,
eller många knän?
Inför första matchen så skallade jag ihop med Abbe Jof på träningen. Så jag fick ett stort jack i ögonbrynet och med det fick jag influensan. Så jag tränade bara typ sista 4 veckorna inför match. Jag har haft lite otur inför matcherna i Japan. Så när det väl hände så tänkte jag, uff, jag måste vila lite. Jag blev jättetrött här. Och så då blixtrade det till i huvudet några gånger och då fick man en bula i efterhand.
Vadå? Jag fattar inte.
Ja, men jag blev träffad. Jag ja, men vad...
bula.
Är det skumt där? Men jag menar, jag tänker på Kaderstams vinst där också. Vinsten där i One, då knäna var ju liksom... det var helt avgörande där i den matchen.
Alltså det ändrar ju om hela gamet på marken på ett annat sätt också. Det betyder ju också att den som ligger underst, om någon ligger i min gard, att jag kan börja sparka dem underifrån i huvudet. Så det öppnar upp en helt annan dynamik på marken som, ja, som inte är så utforskad än. Eller den är utforskad på ett sätt. Men nu i dagens läge, nu alla bara okej, men jag tar gard, jag passerar dit, sen jag tar side och man... Utan här det kan bli...
Det här är väl lite mer realistiskt helt enkelt?
Ja, ja, det är lite mer friare.
Ja, vad spännande då. Du vill inte säga när nästa match är. Men vi lär ju få veta det här i Fighterpodden. Eller
det kommer vi absolut.
Ja, det kommer på Simons nyheter.
Såklart, såklart.
Om du skulle få önska på det sättet som Alexander Gustafsson önskar sig Shogun under tillfället. Om du skulle ha en önskemotståndare, vem skulle det vara?
Jag vill ha Fjodor.
Ja, det är bra. Det är bra.
Vi får hälsa det till honom.
Ja, eller hur?
Johan Haldin i hörnet där skickar in.
Ja. Ja, det var en bra fråga tycker jag. Jo, men eller hur, eller hur? Men ja, jag vill också höra lite, vad finns det för andra förebilder om du tittar utanför din klubb och men i Sverige? Är det Alexander Gustafsson som är ändå så här, han visade ju vägen någonstans för alla och så. Har ni, och dessutom, har du tränat någonting med Alex?
Jag har tränat med Alex en del för några år sedan. Nu också nyligen inför den senaste matchen. Och ja, jag har gått till Allstars och sparras. För ja, det är inte samma klubb. Det blir lite mer matchkänsla och det blir lite mer matchsparring när man är där också. Men det har gått bra för båda har fått ett bra utbyte av sparringen.
Men hur känns det att köra mot honom även om det är liksom sparring? Är det så här... Okej, nu vet jag nivån. Liksom.
Det är klart,
du går därifrån och vet så här, okej, där, nu har jag smakat på lite på världsnivån. Så här. Även om du inte är långt därifrån. Men så, du är ju inte riktigt Alex idag i alla fall, eller hur?
Nej, men jag känner att jag är där på den världsnivån ändå. Och så här, jag tänker när jag sparras med Alex, där ändå så här, där är topp, 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 topp.
Ja, verkligen.
Jag har mött John Jones, Cormier, alla de där. Han har
gjort bra ifrån sig mot
honom. Ja, då vet man så här, okej, men jag behöver bara ha den här lilla edgen. Mm. Det är den jag känner att jag behöver. Visst, grunden är bra, men jag behöver den där lilla edgen bara för att komma lite högre. Det är det jag känner. Absolut är Alex en förebild. Han har öppnat upp svenska MMA för världen. Så han är nog en förebild för alla MMA-fighters här i Sverige. Både manliga och kvinnliga. Han har kommit extremt långt. Och han är den bästa MMA-fightern vi någonsin haft. Han är den som har kommit längst. Han har gjort mest matcher, han har bäst record, han har upplevt allt. Han är otroligt erfaren, så han är definitivt en förebild. Men utanför Sverige så har jag kollat mycket på Hicks and Gracie. Mm. Mm. Jag har tittat på Choke mer gånger än någon annan, tror jag.
Häftigt.
Det ska man ju se för övrigt, om man tycker om framförallt att rulla lite grann så ska man ju kolla på den.
Choke, choke.
Hörrni, tiden springer iväg, rinner ifrån oss. Det var sant nöje, Carl Albrektsson, att träffa dig.
Tack så mycket, det var ett nöje att träffa er också. Här,
Hercules, som man kallas.
Hercules, ja.
Och som sagt, nu har han det namnet liksom.
Hercules, Kung Carl, Barbaren.
Kung Carl är...
Barbaren, ja, det är inte
det. Finns många.
Barbaren Hotel vid Stureplan som heter Kung Carl. Men det är en annan sak. Vad sa du?
Carl den Store.
Carl den Store,
ja.
Ja, det är många.
Ja, men så lyfter du också Alex här och såklart vi säger här.
Och Ilir också.
Ja, Ilir, några år så är du kanske i UFC. Vem vet, kanske möts ni en dag.
Det skulle vara intressant. Va? Mm.
Carl Albrektsson, tack för att du kom.
Tack så mycket.
Simon Kölle, Hans Wiklund. Hör av dig till Fighterpodden, @fighterpodden@fightermag.se. Tack till Johan Hallin i hörnet också.
Hej.
Och jag heter Mårten Söderström. Vi hörs om 2 veckor.
Oss!
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play och Fighter Magazine.